Midsommargryning av Lars Wildereng. Uppläsare Magnus Råsman. Prolog. Presenningen på byggnadsställningarna utanför fönstret svajade svagt i majvinden. Anders Österö blickade ut mot byggarbetsplatsen nere på Helgeandsholmen och den avslutande restaureringen av riksdagshuset. Riksdagen fungerade sedan 2 år återigen fullt ut där, och snart var även den utvändiga restaureringen klar. Det var värre med nya Rosenbad. Den nyritade byggnaden omgärdades fortfarande av byggkranar. Höll tidsplanen och budgeten skulle Anders flytta sitt regeringskansli dit nästa år. Förhoppningsvis innebar det att han kunde ha sin statsministerstol där i åtminstone 3 år. Men egentligen var det inte bråttom med flytten. Han gillade kontoret i det snart helt återuppbyggda Stockholms slott, varifrån han kunde se ut över riksdagshuset. Det kändes passande. Nya kulvertar hade anlagts och gamla hade öppnats. Numera gick det att obemärkt ta sig mellan riksdagens byggnader och slottet. Det hade varit av lägre prioritet att ordna ett nytt formellt residens åt statsministern. Men Anders var nöjd med den bostadsrättsvåning som hyrdes åt honom på Herkulesgatan, något 10-tal meter från Drottninggatan. Från slottet var det en lagom promenad till det tillfälliga residenset, även om Säpo tjatade om att han borde åka de 500 metrarna i den svarta eldrivna limousinen med tonade skottsäkra rutor. Slottets planlösning gjorde att besökare fick passera genom flera av de återskapade, men nu som kontorslandskap, modernt möblerade rummen, innan de nådde statsministerns rum. Mötena med honom hade rent av börjat benämnas som audiens hos statsministern. Det var just en sådan audiens som Anders nu inväntade. Han bläddrade förstrött i sina papper och sneglade på försvarsminister Kvistby som satt och läste på sin padda. Det var inget angenämt möte. Han skulle sparka en nationell ikon, en krigshjälte. Det var dags att lägga mellandagskriget, i vilket Sverige drygt 10 år tidigare hade fått ge upp Gotland, bakom sig. Ryssland hade just återöppnat sin ambassad i Stockholm, men än var delegationen inte fullt bemannad. Det hade varit direkt pinsamt att vid första mötet med den ryska ambassadören bli utskälld för ÖBs planerade storövning Midsommardans. Visserligen var den massiva övningen ett kvitto på 10 år av återuppbyggnad av försvaret, trots de restriktioner som Internationella valutafonden lagt på Sveriges möjligheter att rusta upp. Men övningen kunde inte uppfattas som något annat än en provokation. Anders, som höll med om att det var provokativt att hyra in en civil bilfärja för att öva transport av förband, hade hänvisat till att vi faktiskt inte hade ministerstyre i Sverige och att Försvarsmakten var en fristående myndighet. Men nu hade det gått för långt. Det talades allt mer om ÖBs gossar och att lojaliteten hos yrkesförsvaret kanske i första hand inte gällde landet utan den nya försvarsledningen. Överbefälhavarens raketkarriär hade gjort honom mycket populär. Om det inte hade varit för flygolyckan som hade sorterat bort det sista av det gamla gardet, hade Anders aldrig gått med på att utse en så ung ÖB. Nu hade den ryska ambassadören antytt att Ryssland kunde tänka sig att diskutera att lyfta bort sanktionerna mot Sverige och rent av